kan IoT användas för att skapa värde i skolan? Det här avsnittet handlar om projektet Lärares rörelsemönster, där två olika sensorlösningar används för att kartlägga hur lärare rör sig i klassrummet. Målet är att med hjälp av tekniken förbättra undervisningen. Jag heter Maria Bergenheim och du lyssnar på IoT Sveriges podcast om innovativa IoT-projekt i offentlig sektor. Ja, idag ska vi alltså prata om det här projektet Lärares rörelsemönster. Och det är ju ett strategiskt projekt som drivits inom IoT Sverige och som då avslutades i höstas. Och med mig i studion har jag idag Sandra Wisting på RISE, Sveriges forskningsinstitut. Och du har varit projektledare och hållit ihop det hela. Och Mattias Wickberg, förstelärare på gymnasieskolan SSIS i Stockholm. Och du är även doktorand. Jag säger varmt välkomna till er båda.
Tack så mycket.
Jag tänker, Sandra, vi börjar lite med dig. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. Du är ju faktiskt lärare i botten.
Ja, men jag är ju det. Det är ju världens bästa jobb, eller hur? och det innehåller ju väldigt mycket såklart. Men jag är lärare i botten och nog en väldigt nyfiken sådan, tror jag. För jag försökte göra lite olika saker. Klev ur klassrummet för nu 11 år sedan är det. Men det känns som att jag fortfarande är väldigt nära klassrummet. Jag är grundskollärare 1-7 matte NO. Så det här med vetenskap och ta reda på saker, nyfiket utforskande, ligger nära mig. Men jag har varit på RISE nu i 2 år och jobbar som projektledare. Mycket med såna här utforskande projekt som har att göra med förnyelse och innovation inom skola på olika sätt. Ofta teknikstött. Och det här är ju ett typexempel på någonting som vi jobbar med.
Vår enhet. Spännande. Mattias, berätta lite om dig.
Ja, jag är gymnasielärare i lite allt möjligt. Svenska, engelska och massa olika IT-ämnen egentligen. Har en lite brokig bakgrund där jag förutom lärarutbildningen pluggade interaktionsdesign och programmering och sånt. Har varit på Stockholm Science Innovation School nu i snart 10 år. Var med och startade skolan där 2013. Och har där förutom undervisningen haft lite ansvar dels för IT-frågor men också för forskningssamarbeten.
Just det. Och du är också doktorand. Mm.
Ja, sedan i höstas. Jag började min doktorandutbildning här i höstas på datasystemvetenskapliga institutionen och ämnesdidaktiska institutionen.
Ja, just det. Spännande. Och det här projektet då, Lärares rörelsemönster, det är ju egentligen ett spin-off-projekt från en tidigare satsning inom IoT Sverige, IoT Hub Skola. Berätta lite om bakgrunden till det här, Sandra.
Mm. Spin-off är också, jag brukar säga det också, för att jag tycker verkligen att det är så. IoT Hub Skola, eller IoT Hubben som vi brukar säga, löpte ju över 3 år och utforskade ju olika aspekter av hur man kan använda IoT inom skola, undervisning, lärande. Och det här sågs ju som så pass intressant att vi lyckades få till att det kunde bli ett eget projekt då, som fokuserade enbart på att titta på rörelsedata, lärarens rörelsedata, hur det ser ut, liksom hur man använder klassrummet, det fysiska rummet.
Ja, vi ska strax komma in på själva pudelns kärna, för det är ju så spännande. Men jag tänker vi kan bara berätta lite mer kring projektet. Det pågick ju 2021 till 2022. Med en finansiering på 1,9 miljoner via IoT Sverige då. Och det är ju flera olika aktörer som har ingått i det här. Vill du berätta vilka?
IoT-hubben eller lärares rörelsemönster?
Nej, nu är jag inne på lärares rörelsemönster. På det här själva projektet.
Ja. Jo, men precis. Det är ju förutom vi på RISE då, som var samordnande part, så var det ju ni på SSIS plus 7 skolhuvudmän till. Så det var 8 skolor. Och sen hade vi en teknikpartner, Atea, och så hade vi Stockholms universitet som stod för den coachande samtalsdelen i det hela. Då, och så. Så att vi var ett lite konglomerat av olika parter som bidrog på med olika kunskaper och erfarenheter.
Och låt oss nu komma till själva kärnan. Vad är det ni har gjort? Att kartlägga lärares rörelsemönster i klassrummet. Berätta om projektet.
Jo, men vi har utrustat klassrum hos de här olika, eller 8 stycken då, skolhuvudmän har satt upp sensorer i klassrummet och utrustat sin en lärare då med en tagg som man har på sig på runt halsen, lämpligtvis så. Och samlat in rörelsedata som då hämtats in till ett gränssnitt och visualiseras i heatmaps eller heatvideos. Som då blir ett underlag för läraren att reflektera kring. Och förhoppningsvis då kunna utveckla det sätt man använder sitt klassrum. Och därmed nå alla elever på ett bättre sätt och så.
Just det. Vill du fylla på där, Mattias?
Och då vi, SSIS kom in som en lite udda part i det här i och med att vi har byggt en egen lösning.
Ska vi säga bara vad SSIS är för skola?
Det är Stockholm Science Innovation School, gymnasieskola som ligger i Kista i Stockholm. Som har en teknikprogram bara. Vi har en IT, ett IT-fokus där. Så att vi var inte med i det här föregående projektet IoT Hub Skola utan kom ju liksom från ett annat litet håll där det här väcktes från början i en konversation med en annan doktorand runt 2018 tror jag det var. Och sen har vi liksom diskuterat lite det här och pratat med Robban och Patrik. Det måste vara den vägen vi fick kontakt med er sen också. Men så då vår IT-pedagog på skolan, David, som har egentligen byggt ihop vår lösning och satt upp.
Just det, för det, i det här projektet, det kanske vi ska säga, det är 2 olika IoT-lösningar som har använts. Mm. En färdigpaketerad lösning, är det så?
Ja, det är precis, det är 2 teknikspår. Dels så är det här som Mattias sa, som de har utvecklat själva på SSIS, och den var det bara ni som körde. Mm. Och sen har vi också använt på de övriga då, skolorna så har vi använt en kommersiell produkt som redan finns på marknaden. Dock inte använd inom skola tidigare. Så jag tror att den har använts i lager, lokaler och liknande. Mm. Sån här sak för att men den har då anpassats. Gränssnittet har anpassats för att passa lärare bättre helt enkelt.
Just det. Och skillnaden mellan de här utrustningarna då också. Det var att man kunde mäta rörelsemönster. Inte bara i klassrummet utan även...
Ja, alltså i och med att vi utvecklade den här själva så hade vi också lite möjlighet att fundera på hur, liksom, vilka klasser... Vi kunde installera den lite större än vad som var möjligt i de andra lösningarna. I och med att den blir rätt billig ändå. I och med att, för, alltså, arbetskraften är klart att den kostar Davids tid. Men i övrigt så var det ganska lätt att smälla upp den i flera klassrum och sen även lite utanför klassrummet. Så att vi har... Just nu, vi har ju täckning i större delen av skolan egentligen om vi skulle vilja. Så att vi kan följa på lärares rörelsemönster under lektion eller så kan vi följa liksom, över en hel arbetsdag.
Du har ett klassrum. Berätta, sensorer uppsatta?
Sensorer sitter uppsatta. Hos oss sitter de över undertaket så de syns inte. Utan de sitter uppe i 4 stycken sensorer och sen så en hubb i mitten som samlar ihop den datan. Och sen så har man då en tagg som man hänger runt halsen eller något sånt.
Ja, och när startas den här rörelsedatainsamlingen då?
När man slår på den taggen så att läraren knäpper på en knapp helt enkelt. Och då börjar den samla data automatiskt.
Just det, och så pågår lektionen så att säga och data insamlas och sedan genereras det då en heatmap och en heatvideo.
Ja, så då kan man antingen kan man se den här statiska heatmappen i slutändan där man då får se ja, men var har jag rört mig mycket, hur har jag rört mig runt. Finns det några områden jag inte har rört mig särskilt mycket eller kanske inte alls. Och så kan man också spela upp den här sekvensen då i vi har någon grundinställning jag tror att det är om det är 5 gånger hastigheten och sånt där som man kan spela upp men det går också att justera.
Du har ju då testat den här såklart varit med. Vad fick du för insikter då när du testade den här och fick se dina rörelsedataresultat?
Alltså jag ska säga, den absolut första insikten jag fick, kanske inte det mest revolutionerande egentligen, men när jag efter den första dagen vi hade fått upp den här utrustningen ordentligt och jag gick och tittade på den här heatmappen efter första lektionen, så såg jag liksom, men varför har jag inte rört mig här på en viss liksom en bit av klassrummet? Så gick jag tillbaka till klassrummet och tittade. Ja, men det är klart att jag inte har rört mig där. Det är för trångt. Men i lektionens, och det, jag hade ju liksom kanske halvt tänkt på det på lektionen, men inte riktigt varit medvetande gjort det. För det hände så mycket på en lektion. Men det resulterade i att jag gick och flyttade några möbler 2 decimeter.
Ja, du justerade helt enkelt.
Och sen hade jag en lektion till direkt efter den lektionen. Ja, då kunde jag ju kolla på heatmap efter det. Och då, ja, men då hade jag faktiskt rört mig mer i det området och också kunnat gå lite mer, kanske faktiskt varit hos de eleverna som satt där lite oftare.
Ja, för det, är det liksom själva syftet med det här? Vad är det?
Ja, men det som du sa nu, medvetandegöra, det är något slags nyckelord i det här, tänker jag. För att det är ju, det är precis det som många andra lärare också vittnar om. Att man får syn på sig själv på ett sätt som man inte riktigt har tänkt på förut. Eller man kanske, tanken kanske har fladdrat förbi, men det har inte blivit så tydligt. Ett exempel på en annan lärare i projektet som till exempel sa, nej, men jag stod ju som fastbränd i golvet där framme vid tavlan. Som hon inte hade tänkt på. Och det här fick ju henne, liksom insikten fick ju henne att börja röra sig och faktiskt liksom komma fram till eleverna på ett helt annat sätt under lektionen än vad hon hade gjort tidigare. Så att medvetandegöra tycker jag är ett bra ord för att beskriva projektet.
Mm, ja, men det håller jag med om. Att det, alltså, vi har pratat mycket om att det är ett kognitivt stöd för reflektion över de lektioner man har haft. För att det är, alltså det är svårt att komma ihåg. Vårt minne är inte särskilt bra. Så därför att ha den här som stöd och kunna gå tillbaka och titta, okej, men det ser ut lite så här. Jag var inte så mycket där idag. Vad beror det på? Eller att titta, tittade mer systematiskt över. Jag har framförallt 2 klasser som är samma årskurs, samma kurs. De ligger direkt efter varandra. De är ganska tacksamma att titta på. För då kunde jag också se under en period att jag rör mig nästan alltid mer i den här klassen än i den här klassen. Och det var kopplat till klass, inte lektionsposition. För jag har dem i omvänd ordning liksom också de olika gångerna i veckan. Och då började jag fundera, men varför då? Och också fundera på, är det någonting jag bör förändra? Finns det någon anledning att antingen röra mig mindre i den ena klassen eller mer i den andra, eller både och för den ena?
Ja, jag tänker att tanken måste ju vara också att se om, är det vissa elever som får mer uppmärksamhet än andra?
Precis. Det är också en viktig aspekt, och det är också någonting som jag lyft i diskussioner med andra lärare som har deltagit i projektet. Att dels synliggöra för en själv, men att det kan faktiskt också vara ett bra underlag för diskussion med skolledning, elevhälsa, när man pratar om resurser eller behov.
Det är ju flera lärare som har testat den här utrustningen då. Hur har ni haft i projektets gång, har ni haft liksom möten där alla har fått möjlighet att utbyta erfarenheter?
Alla lärare?
Ja.
Ja, vid några tillfällen har vi haft det. Men det har ju mestadels då varit mellan Patrik Hernvall och Robert Ramberg på Stockholms universitet och läraren, eller lärargänget så på skolan som har träffats så. En del möten. Vi hade en avslutande workshop där till exempel i mot slutet av projektet också. Vi bytte mycket erfarenheter och så.
Ja, för det är ju en annan del i det här projektet, det här med coachande samtal som ingick som som en del i projektet. Berätta lite mer om det.
En viktig del skulle jag säga, för att mycket handlar om, som Mattias säger där också, det handlar om att som lärare faktiskt vara öppen för att våga titta på sig själv och vara lite självkritisk och så. Och att ta sig tid, det vet jag, det är inte lätt som lärare, för man har ett väldigt uppbokat schema. Men att om man får möjligheten att ta sig tid att kunna reflektera kring de här sakerna, gärna tillsammans med kollegor, det är väldigt viktigt. Och nu har vi då haft lyxen att ha Stockholms universitet och väldigt erfarna människor som hjälper oss i projektet då, att ha de här reflekterande samtalen. Och de har ju tagit sin utgångspunkt i de här värmekartorna, heatmapsen, som har genererats då utifrån lektionstillfällena som man pratar om. Och tillsammans då med Robert Patrik så har man förhoppningsvis kommit lite grann till insikt om hur man agerar, hur jag fördelar min tid mellan olika elever, vilket hoppas jag har gett insikter som man kan jobba vidare med.
Ja, nej, jag skulle absolut säga att de här, för att någonstans att sitta själv och analysera det här, dels är det svårt att göra det. Och dels är det någonting som är svårt att ta sig tid till, för det är så mycket som händer. Men att ha de här inbokade coachande samtalen har varit ett bra stöd i det fallet. Och när jag pratat, jag kunde inte vara med på långt ifrån alla de coachande samtalen som var. Men de av mina kollegor som var på skolan som var mer regelbundet där också. De sa ju det, att det var fascinerande att det nästan varje gång kom upp någonting som de inte riktigt hade tänkt på. Så att de här samtalen var en viktig del i själva analysarbetet. Och jag tror att också kanske mycket tack vare den, liksom de samtalen och de återkommande analysen som jag också hört från en kollega, att en känsla av trygghet av att vara med i det här. Jag känns mer trygg i klassrummet.
Du nämnde ju att du själv gjorde en förändring i klassrummet där du såg att ja, men här rör jag mig inte helt enkelt för att det är för trångt. Fanns det andra sådana där åtgärder som liksom kom till efter insikter av att ha tittat på de här heatmappen och heatvideo?
Ja, det skulle jag vilja påstå. Dels i möbleringen är ju en ganska enkel sak som man kan titta på där, och där var det ju flera som faktiskt tittade och reagerade på saker. Men även, jag nämnde också att jag hade upptäckt en skillnad mellan två olika klasser, och där försökte jag ju då också se, okej, men det jag kom fram till själv som tanke i alla fall var att jag tror att den ena klassen var på ett sätt mer självklar att röra sig i för att de var mer på att ställa frågor. Medan den andra klassen så var det lätt för mig att det blev lite för lätt att se tillbaka, för de togs inte för sig på det sättet. Och då tog jag några runder runt, men kanske inte lika mycket som jag borde ha gjort i det fallet. För när jag försökte några gånger röra mig lite mer, och då, det kommer upp frågor.
Ja.
Då. För att det är en sak att räcka upp handen och liksom vinka dit en lärare. Det är en annan sak att passa på att ställa en fråga när läraren ändå går förbi. Och den klassen som jag hade rört mig mindre i, den behövde kanske lite mer av det här att ställa frågan när man ändå kommer gå runt.
Var eleverna medvetna om att det här spelades in också?
Ja. Det var de ju. Så att det gjorde vi också. Vid ett annat tillfälle så tog vi upp, jag vet att min kollega Sandra gjorde vid ett antal tillfällen, visade upp den här heatmappen och diskuterade med eleverna.
Just det, intressant.
Så, i slutet på en lektion. Att så här såg mitt rörelsemönster som lärare ut i den här lektionen.
Jag tänker bara en annan sak också kopplat till när man startar igång den här utrustningen då. Blir det inte att man tänker att okej, nu spelas jag in, nu ska jag se till att röra mig, eller försvinner de tankarna när lektionen börjar?
De försvinner ganska snabbt, ja, skulle jag påstå. Alltså, första lektionen man gör det här kanske, men nu, vi höll ju på i ett år med det här i stort sett varenda dag. Så det försvinner väldigt snabbt. Och när man är på lektion, jag tror att de flesta lärare kan känna igen det, att när man väl sätter igång undervisningen, då är det den man fokuserar på. Den kräver fokus.
Jag tror också att nu har ni gjort det här väldigt omfattande. Men för att komma till de här insikterna som lärare, så kanske det räcker att köra det här liksom ett par månader, kanske till och med kortare än så, för att få syn på sig själv. Nu har SSIS valt att göra det på det här sättet, men jag tror att det skulle kunna vara absolut möjligt att bara göra det en kortare period för att liksom få någonting att utgå ifrån.
Men det är min erfarenhet när vi pratar om andra lärare som har deltagit i projektet också, som inte haft möjlighet att köra lika mycket, just för att de har varit begränsade till ett klassrum. Och då märker vi alltså det behöver inte köra så länge. Det räcker med att köra några lektioner egentligen nästan innan man börjar få vissa tankar.
Det vore ju härligt om man kunde ha ett ambulerande sätt som kunde få, ja, man bokar in sig och kör det här några 3 veckor och sen så får det gå vidare till ett annat klassrum till exempel, eller en annan skola till och med om det är en huvudman som har det tillsammans.
Var det skillnad på själva den här videon som genereras eller ja, liksom den här statiska bilden? Vi kanske ska förklara hur ser det ut för de som inte har sett det?
Det är svårt att förklara i ord. Men om man tänker sig en värmekarta som man kan se i vissa amerikanska filmer så där med FBI håller på liksom och tittar så.
Det är coolt.
Ja, eller hur? Det är ungefär samma coolhetsfaktor på det här. Man får en karta som är tydligt markerat väldigt röd där man har tillbringat mycket tid helt enkelt. Och sen är lite svagare i färgerna där man inte har varit särskilt mycket. Och nästan vit, va? Där man inte har varit alls.
Ja, men det är alltså grunden är vit och sen så lägger den på, egentligen den lägger på en prick för varje liksom, varje gång den hämtar en position. Och prickarna är från början blå, tror jag. Liksom de enstaka prickarna, och sen så blir det liksom flera prickar på varandra så blir de mer mot röd, gul hållet.
Just det, som om jag står vid katedern hela tiden, då kommer det vara tokrött där.
Ja.
Yes.
Just det, precis. Jag tänkte på en annan aspekt i det här. Finns det några, eller jag vet ju att det finns etiska aspekter alltid när man ska registrera olika saker med IoT. Hur har ni haft uppe de frågeställningarna?
De har varit uppe, absolut. De flesta har nog inte sett några stora hinder med det här i och med att det är lärare som frivilligt väljer att gå in i det här. Och att jag går med på att min data samlas in. Inga elever har varit involverade någonstans. De har inte syns på de här kartorna alls. Däremot så gjorde vi ett litet extra utforskande arbete just om det är så att någon framöver kommer att vilja prova det här sättet att jobba på. Då. Vilka frågeställningar man behöver ställa sig innan för att liksom ta lite höjd för vad som kan komma och sådana där saker. Så att vi gjorde faktiskt ett litet utforskande arbete där. Men det har inte dykt upp så där väldigt mycket tveksamheter faktiskt.
Nej, vi diskuterade ju också lokalt på skolan. Mm. Både ni kom mer eller mindre fram till att dels i och med att läraren kan styra helt och hållet själv över när den här taggen är på och när data samlas in, och att det är egentligen bara vi som tittar på datat, och det finns liksom ingen som vet, det är ju anonyma taggar, det finns ingen personlig koppling till den. Det är klart att det går att korrelera med annan data man får tag i. Så.
Jo, men vi ansåg det också vara ganska okänslig data. Ja. Så. Och visst, vill man väldigt gärna hitta Mattias så kanske det går att samköra de här med schema till exempel. Och då kanske man kan se dig. Men vi såg det inte som särskilt oroande ändå.
Mattias, vad ser du att användningen av det här... Liksom, hur kan det utveckla undervisningen i ett större perspektiv?
Alltså, jag tror väl att det här är ett av många verktyg för att reflektera över sin egen praktik. Som är värt att pröva på under i alla fall under en period. Så länge det också... Men det, en sak som har känts viktig här är just det här att det är vi lärare som äger den frågan som... kan resonera och titta på de här sakerna, som också deltar i då utvecklingen av visualiseringsverktygen. Mm. För det har vi också varit en pågående process, att vi pratar med på vår skola här då, att vi sitter och pratar med David som är den som sköter det tekniska. Och liksom, ja, men vi skulle ha den här möjligheten. Nu bland annat pratade de om att vi skulle vilja kunna få ut zoner i det här datat. Men kunna markera den här, ja, men en zon framme vid tavlan till exempel, och få lite siffror på, jag har varit så här mycket tid i det här, hela det här området jämfört med så här mycket tid i det här området. Och så där. Men att just att det har varit lärardrivet. Vi har haft rektorns stöd förstås, jag deltar i det här projektet, men sen så har det har bara varit för att sätta igång det. Det är vi som har skött det.
Just det, men upplever ni att intresset har varit stort bland lärare för att testa det här?
Jag har lite svårt att svara på den frågan, för jag har inte varit den som har haft den närmaste kontakten med lärarna. Men det har inte varit något svårt att få lärare att ställa upp vad jag har upplevt.
Lite både och skulle jag egentligen säga. Det har inte varit svårt att få lärare att pröva.
Nej.
Absolut inte, det har det inte varit. Sen så kanske det inte har varit det har inte varit någon rusning heller.
Mm. Ja. Nej, det har det kanske inte varit. Men de som har ställt upp har varit väldigt taggade, om ursäket tillåts.
Passar ju bra.
För att det känns spännande. Det var med ett forskningsprojekt och det har man inte varit tidigare. Så den aspekten av det har ju varit lockande för flera.
Jag kan också säga, jag pratade med en annan lärare som hade varit med i det här projektet som var lite skeptisk i början. Som inte riktigt kanske ville vara med från början, men som gick med på det för att, ja, någonting. Och sen, som sen blev den som verkligen vill att det här ska fortsätta, och det här måste vi ju kunna göra mer, och det här borde vara många pröva på. Just för att även om personen var inledningsvis skeptisk, så det gav insikter och det var användbart.
Ja, det är lite intressant. Det är ju ett speciellt IoT-projekt på så sätt att IoT har ju använts i skolan till att mäta buller eller mäta luftkvalitet och sådär. Men här används ju tekniken liksom i rent, alltså skolans verkliga kärna, undervisningen.
Ja.
Så det är lite speciellt. Och jag tänkte också, om man blickar lite internationellt, vet ni hur... om det här har gjorts tidigare eller på någon annanstans?
Alltså vad vi har sett så har det inte gjorts någon annanstans. Så att på det sättet så är det här unikt och någonting som vi hoppas ska kunna få lite vingar och fortsätta. Och att andra också gräver vidare i det här. För att vi har kikat och vi har inte sett någonting som vi har hittat någon annan studie eller så just på det här området. Så att det känns ju jättekul och spännande.
Så om man nu... är då en skola så känner man sig sugen på att testa det här. Hur ska man göra då?
Ja, vi har inom projektet tagit fram ganska mycket stöd. Dels så finns det ju vetenskapligt beskrivet hur vi har gått tillväga och så vidare. Det finns på vår sajt som heter iothub.se/lararesrorelse. Tror jag det är.
Och vi länkar också från iotsverige.se.
Ja, precis. Och där finns det stödmaterial som man kan komma igång både med tekniken och med liksom det pedagogiska reflekterande arbetet.
Och vi har ju ett litet fortsättningsprojekt där vi försöker också skapa utifrån den lösningen som vi har gjort. Skapa en guide för hur man kan komma igång med den. Den kräver ju lite mer teknisk.
Och det har ju faktiskt blivit ytterligare en liten spin-off. Mm. För där är ju ni på SSIS och framförallt och David hjälper ju NTI-gymnasiet Stockholm vid Odenplan att komma igång med den här lösningen också. Och de involverar ju eleverna på ett mycket delaktigt sätt också. De bygger ju hårdvaran och sätter upp gränssnittet. Mm. Så att då blir det ju också en teknikaspekt i deras IT-utbildningar i det här också.
Just det. Och vi kanske ska säga också, för nu har vi pratat om just själva klassrummet, men er lösning då, den reggar ju liksom rörelsemönster även då på andra delar av skolan. Vad ska man ha den datan till?
Tanken där var delvis att kunna se, liksom för, i alla fall, beroende på vilket klassrum jag är i, men så... har jag ändå emellanåt elever utanför klassrummet som när de sitter mer och jobbar enskilt, så kanske några sitter utanför eller sitter i grupp och jobbar. Men vi har den typen av ytor där det är ganska, ja men okej, men då har vi kört klart den här genomgångsdelen av lektioner. Nu kan ett par grupper sätta sig utanför, och då var det ganska skönt att kunna spåra även den biten.
En förlängning av klassrummet.
Ja, egentligen en förlängning av klassrummet. Sen så har vi också tänkt att det skulle kunna vara mer utforskande egentligen. Att vi har möjlighet att göra det här och titta på det. Och då en tanke där som jag har tittat lite på är ju, okay, men vad gör jag på en arbetsdag? Mm. Hur mycket tid sitter jag vid mitt skrivbord? Hur mycket tid spenderar jag i klassrum? Hur mycket tid spenderar jag över de ytor? Spenderar jag inte särskilt mycket tid vid skrivbordet, kan jag avslöja. Men...
av naturliga skäl kanske.
Så, men att det var lite intressanta frågor i det. Och också där försökte jag börja koppla lite. Så här, kan jag se skillnader i mina egna energinivåer i slutet av dagen baserat på hur mycket jag rör mig runt, eller hur mycket jag är i klassrum, eller hur mycket jag är vid skrivbord och sådana saker.
Ja, gjorde du det?
Jag har lite för lite data för att kunna egentligen säga någonting ordentligt om det. Men alltså det som jag upplever där är att jag egentligen är tröttast de dagar jag är mycket vid skrivbordet. Och det är inte heller jättekonstigt. Det är, de dagar jag är mycket vid skrivbordet tenderar jag vara rättningsdagar, och det är jag blir väldigt trött av rättning i alla fall, personligen. Mer trött av rättning än av undervisning.
Det finns ju andra aspekter också som kan vara spännande att titta på och tänka om man, som ni täcker in hela skolan, det är ju elevhälsoperspektivet. Finns det delar av skolan där vuxna aldrig eller sällan är? Mm. Ja, men då kanske det är ytor som man faktiskt behöver hålla lite koll på. Händer det saker där som vi inte vet om? Och så. Mm. Så att det, och sen så, som du säger också, att samköra med annan typ av data. Alltså i förlängningen så skulle det här kunna liksom samköras med välmående data på olika sätt, utchecknings, exit tickets och sådana här saker som jag vet att ni är nyfikna på. Så att det finns en hel del att göra framöver för att kunna få, liksom en, få ihop flera olika datakällor, så kan man nog se spännande saker synas på ett annat sätt.
Mm. Just det. Vi börjar faktiskt närma oss slutet av denna, av det här avsnittet, men bara en sån här vanlig fråga, vad har varit roligast med projektet? Eller mest spännande?
Ja, alltså det mest spännande, det är ju, jag är ju som jag är, jag tycker det är väldigt nyfiken själ, så det är väldigt spännande att utforska nya saker, så att det är ju det här, tror jag, att vi provar och så ser vi vad som händer. Det har varit väldigt roligt, tycker jag.
Ja, men jag håller väl egentligen med där. Det utforskandet, det lockar ju mig också väldigt mycket. Att få testa de här sakerna, få se vad kan jag göra med den här datan. Men också just att få ha det här. Det är inte så ofta man har haft möjlighet, i alla fall för vår skola, som just det här att det har varit ett projekt som vi har fått bestämma väldigt mycket själva över. Att det har varit liksom IT-delen tillsammans med lärardelen i tätt samarbete och försöka utveckla det här. Och det är någonting, det kommer från oss. Det är våra idéer, det är vi som har fått testa. Det är vi som har fått äga det egentligen, vad vi vill göra i det. Och det har varit väldigt kul.
Mm. Och jag tror att vi bara har sett början av vad IoT faktiskt kan göra i skolan också.
Det blir ju spännande att följa. Men då säger jag tack så mycket till Sandra Wisting och Mattias Wickberg för att ni var med i vår podcast.
Tack så mycket för att du fick komma.
Du har lyssnat på en podcast från IoT Sverige. Ett av 17 nationella strategiska innovationsprogram som finansieras gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Musiken i programmet är specialskriven för IoT Sverige av Johannes Bergenheim. Och jag som producerade programmet heter Maria Bergenheim.